Hur hade det känts om jag varit med den där morgonen? Hur hade det känts att vara med kvinnorna i gryningen? Kanske jag smittats av deras oro, av deras ångest och sorg. I en gryning som var allt annat än underbar. En kall gryning utan hopp. Kvinnorna samlade örter. Troligen hade jag köpt blommor för att förbereda mig inför en grav, inför ett gravbesök. Evangelisten Lukas beskriver kvinnorna vid den tomma graven. De verkar väldigt samlade. Själv skulle jag nog ha varit ganska vettskrämd över att hitta en grav utan den döde. I mitt jobb som diakon och pastor har jag vid många tillfällen fått möjlighet att just besöka en dödsbädd. Skulle jag då ha kallats till Södersjukhuset för att sitta vid en döende eller hålla en andakt för en död människa och kroppen varit borta, ja, det skulle ha varit helt förfärligt. Var är den döda kroppen? Var det så kvinnorna kände den första morgonen vid graven? Kanske att de anade något av alla de berättelser Jesus hade berättat för dem. För oss är det annorlunda. Vi har sett filmen, vi har läst boken och vi vet sammanhanget. Vi vet att det blir ett lyckligt slut. Men för kvinnorna den morgonen måste livet ha tett sig väldigt, väldigt märkligt. Idag är det en paradoxens dag. Det är egentligen kyrkans största högtid. Samtidigt som det är en högtid som vi vakat in i mörker och smärta. Glädjen vi ger uttryck för idag i landets alla kyrkor, det är en glädje som föds i mörkrets och dödens närhet. Glädjen och ljuset är idag egentligen överväldigande. Inte ett ljus som bländar oss, men ett ljus som värmer våra hjärtan och tinar det som är fruset. Döden och livet kommer varandra så nära idag. När man jobbar som pastor eller diakon och sitter hos en människa som snart ska dö, då är det som om man lever i två tider. En tid som kan vara den reella tiden. Man följer klockans visare, sekunder, minuter och timmar. Men vid en dödsbädd så skymtar man också ibland en annan slags tid. Det är den tid som träder in när den som varit svårt sjuk somnar in för gott. Den tiden är mycket märklig. Jag brukar få en stark förnimmelse av att något har hänt i rummet. Det är som om någon har rullat bort en stor sten och släppt den döde fri. Det är ofta en stund av stor helighet. Jag vet inte om kvinnorna kände det vid graven. Men för oss som suttit vid en anhörigs dödsbädd så vet vi att när döden kommer så är som livet borta och kroppen som är kvar, den är bara ett skal. När man kanske vakat en eller två nätter vid en dödsbädd så kan man tänka, nu kommer livet snart att få möta döden. Men nyligen slog mig tanken att man kan vända på detta resonemang. Det är inte bara livet som kommer att möta döden. Det är också döden som kommer att få möta livet. Det liv som fortfarande finns kvar och det liv som evangelierna berättar om idag. Ett liv bortom mörker och död. Jag skulle vilja säga att livet omsluts inte av döden, utan det är döden som omsluts av livet. Och så kanske man kan sammanfatta påskdagens evangelium. Att livet är starkare än döden. De olika dagar i påskens dramar är vägarna. Vägarna som går till Jerusalem och vägarna som går från Jerusalem. Och mittpunkten på dessa livsvägar är Getsemane och Golgata. Det är Jesu yttersta förnedring och död på korset. Vägen till Jerusalem var fylld av glädje. Vi sjöng det i Frostensons psalm alldeles nyligen. Hur människorna lovsjunger och ärar dig som kommer. En konung inte för rika människor utan Jesus, det fattigas konung. Vägen till Jerusalem känner vi också genom kyrkoåret som palmsöndagens huvudbudskap. Ursäkta mig. Om vägen till Jerusalem var klar och tydlig så är vägen från Jerusalem en annan väg. Då har Jesus brutit döden. Han går genom tid och rum. Då är det som att han inte längre färdas i en historisk verklighet utan han passar på att dyka upp lite här och där. Utan att vi riktigt förstår varför. Imorgon som är annandag påsk så har vi den finaste evangelietexten på hela kyrkoåret tycker jag. Den handlar om två lärjungar på väg till Emmaus. Rädda, förtvivlade går de från Jerusalem till Emmaus och så får de följa av en som de verkar väldigt sympatisk man. De känner inte igen honom. Men på kvällen i Emmaus, när han tar fram brödet och de ska äta kvällsmat, då känner de igen honom som Jesus. Och så plötsligt är han borta. En annan gång så kommer han till stranden där kolelden brinner och fiskar ligger på halster. Lärjungarna är ute och fiskar och får inte mycket fisk. Och Petrus känner igen Jesus. Och då börjar en ytterligare väg, kyrkans väg, då Jesus frågar Petrus 3 gånger om han älskar honom. Vägen från Jerusalem är inte säker för någon enda av oss. Plötsligt står Jesus där med sitt budskap om frid och om allvar. Våra livsvägar, dina och mina, de går också mot Jerusalem och från Jerusalem. Alla möter vi vårt eget Getsemane och vår egen Golgata. Om vägen varit glad innan så kanske vi får ett allvar att bära på efter de personliga upplevelserna av smärta och sorg. Men lika väl som vägen gick in i det svåra så har vi ett löfte om att vägen också ska fortsätta ut ur mörkret. Och kanske att våra ögon då kan se nya blommor som växer efter vägen från Jerusalem. Det är lika mycket glädje som det är sorg idag. Och sorg kanske vi alla har erfarenhet av att bära. Sorgen förvandlas under livsvandringen. Den kan bli ett minne som vi kan bära med oss. Vår berättelse kan få landa i den stora berättelsen. Vår sorg och vår förtvivlan i våra misslyckanden kan blanda sig med Jesu egen vandring i ett Getsemane. Han visste vad det var att vara människa. Hoppet idag på påskdagen i Andreaskyrkan 2015, det är att Jesus inte stannade kvar i Jerusalem utan att han gick vidare. Vårt hopp idag, det är kvinnorna som kom till graven den där morgonen för att se och sen för att berätta för hela världen. Kristus går vidare, och när han går på de olika vägarna från Jerusalem, då har han en dyrbar skatt med sig. När Jesus går från Jerusalem så bär han livet med sig, det eviga livet. Det livet som han vill lova att skänka oss redan i denna tiden. I en av de kanske mest starka psalmerna inför påsktiden så inleds den: det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. När jag har jobbat som pastor och diakon, så har jag mött så många människor. Jag har mött så många människor som har varit så trosvissa, som har längtat hem till den himmelska släkten. Själv har jag ofta känt ett tvivel och inte kanske har känt samma trosvisshet inför evigheten. Men kanske kommer tryggheten och trosvissheten med åren. Ibland kan livet vara väldigt svårt, och kanske kan de erfarenheterna av liv göra att döden blir lite mindre farlig. Jag mötte en äldre dam efter en gudstjänst. Hon klappade ihop sina händer över huvudet och så lyfte hon blicken mot skyn. Och så sa hon: jag längtar till himlen, pastorn, men först ska det bli gott med kyrkkaffe. I hennes liv så fanns de här två tiderna, tiden nu, tiden här i kyrkkaffet, men också den tid som hon väntade där hon skulle få träffa sina älskade syskon. Och på tal om kaffet så kan man väl också berätta om den graven i Skåne, den fornnordiska grav som hade renoverats. Om man hade flyttat kafeterian, och därför möttes besökarna av en skylt: kaffet serveras på andra sidan graven. Nu vet vi väl inte om evigheten kommer att bli kaffedrickning, men det är ändå gott att våga ha en tillförsikt och en tillit till att det inte bara detta livet som räknas. I bra engelska serier så avslutas programmen oftast med "to be continued", fortsättning följer. Och så får också vi säga: vi tror på en fortsättning tack vare att vi firar påskdagens gudstjänst. Det går en väg från Jerusalem till den andra sidan. Jag säger till dig, som det står på kyrkans framsida: var inte rädd, Gud är kärlek. Var inte rädd. Vi är inte ensamma. Vi är inte överlämnade åt en död utan slut. Utan redan nu säger Jesus till oss med ord ifrån Matteus 28. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Och låt mig till slut avsluta med en strof ur påsksalmen. Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser. Det finns värme i hans domslut, mer än någon frihet ger. Det finns underbar förlossning i det blod som göts en gång. Och det finns en glädje bortom graven och en framtid full av sång. Amen.